du är större än varje tvivel. Att du är större än varje frågetecken. Att du till och med är större än våra egna hjärtan. Och du förmår att bryta in i det mörkaste av mörker. Du förmår att röra vid var och en, så att vi ser, så att vi förstår vem du är. Så till den som är här som kanske inte alls förväntar sig, Gud, att du skulle röra vid just deras liv. Jag tackar dig för att du är den Guden som bryter in, faktiskt till och med ibland när vi minst anar. Tack för att du är här för att lyfta av oro, du är här för att lyfta av tyngden av skam. Tack Gud för att du för oss och du är inte emot oss. Vi älskar dig och vi bjuder in dig att verka den här kvällen som du vill. Kanske finns du här som upplever som ett ok av skam eller en enorm tyngd av skam. Och jag tror att vi är flera här, kanske till och med allihopa, som någon gång har upplevt skam. Någon gång har upplevt hur tung skam kan vara. Men ibland så är vi i säsonger i livet där vi upplever skam påtagligare än någonsin. Och jag upplever i mitt hjärta att du kanske finns här eller flera stycken som upplever att skammen ligger så tung just nu. Så pass tung att du inte vet vad du ska göra av. Liksom. Hur ska jag kunna liksom, gå fri ifrån den tyngden? Och jag tror att du ska få gå härifrån ikväll och få uppleva hur Jesus lyfter den tyngden ifrån ditt liv. För när Jesus dör på korset, när han dör för dig och mig, så står att han betalar priset för din och min synd. Alltså det vi har gjort fel, det som där vi har vänt oss ifrån Gud, han upprättar det för oss igen, att komma frimodigt in inför Guds ansikte. Och när det där blodet som rann på Golgata kors, när Jesus dog för din och min skull, när det där blodet träffar ditt och mitt liv, eller får plötsligt få tag på ditt och mitt liv genom det vi kallar frälsning, genom det vi kallar när en människa vänder sig till Gud och säger: Jesus, jag vill tro på dig. Så finns det en kraft i det där blodet. Det finns en kraft i det där namnet som både gör dig faktiskt fri ifrån synd. Alltså den tvättar dig vit som snö, står i Bibeln. Och för oss som har levt med Jesus länge, vi hör det där så ofta, så vi är lite såhär: ja, han tvättar mig vit som snö. Men det är helt otroligt att det här blodet, det Jesus gjorde för oss, det tvättar oss vita från det som innan, står i Bibeln, var liksom blodfläcket eller som rött över våra liv. Det gör Jesu blod vitt. Så du kan stå och säga såhär: fast jag har gjort så mycket saker, så kan jag få stå ren. Jag kan få stå vit. Och någonting som jag har sett om och om igen i mitt eget liv, det är att i mötet med Jesus bryter inte bara syndens makt. Alltså det där som jag har gjort i mitt liv som jag skäms för, men det bryter också konsekvensen av synd, som många gånger är skam. Det kanske bara jag som har kämpat med skam här inne. Ja, i alla fall Sanna också. Det är vi två, okej. Då bara berättar vi från våra liv. Men för att väldigt många gånger när vi gör ett misstag, så vet vi att konsekvensen av det misstaget, även när vi till och med vet om att vi är förlåtna, är att vi bär skam för att vi gjorde någonting. Och så bär man med sig skam för att man vet att man är förlåten, men man bär fortfarande med sig en skam. Och den skammen räcker Jesu blod till för att bryta den också. Han inte bara förlåter, utan också att göra upp med konsekvensen av ditt och mitt misstag. Och jag tror att du finns här som behöver få uppleva det ikväll, och då vill jag redan nu bjuda in dig till förbön. Jag, som sagt, jag heter Cornelia och finns med i det här initiativet, och vi är så tacksamma för att vara här. Och jag, när vi fick inbjudan om att komma hit så frågade Joel mig och oss om vi ville dela lite om vad Gud gör i Sverige. Och för er som har mött oss tidigare på något sätt vet om att det typ inte går en enda gudstjänst utan att vi delar vad Gud gör i Sverige. Så det var inte svårt för oss att säga ja på den typen av tema. Utan jag tänkte så här, det hade du fått oavsett om du bad oss om det eller inte. För att det ligger så starkt på våra hjärtan om att få resa runt och också dela med oss av vad vi ser att Gud faktiskt gör i vårt land. Och att dela med sig av någonting som Gud gör är inte för att berätta om någonting vi får vara med om. För att säga att vi får vara med om det här, det får ingen annan. Det funkar inte så. Utan majoriteten av saker som vi faktiskt kommer berätta och dela med oss av är inte bara vittnesbörd och inte bara våra egna berättelser, utan det är berättelser om vad Gud gör runt om i den här nationen. Och jag anade i mitt hjärta innan den här kvällen att du kanske sitter här som har absolut noll förväntan på Gud. Kanske noll förväntan på Gud på det sättet av att du tror på Gud, men du tror absolut inte att han kan röra vid ditt liv. Eller så sitter du här och har noll förväntan på Gud för att du inte tror att han finns. Och då förstår jag om du inte har förväntan. Men det finns ett ord som återkommer om och om igen i Bibeln, och det är ett ord som heter plötsligt. Det fanns en sån här trist reklam som var plötsligt hände det. Det kanske är fortfarande så, men jag skrapar inte jättemycket triss. Men plötsligt hände det. Vi läser i evangelierna om och om igen, så står det så här, plötsligt stod där en ängel, ungefär så. Plötsligt kom den helige ande, står om på pinsdagen. Och jag anar i mitt hjärta att för någon som är här inne som inte alls har någon som helst förväntat på att Gud skulle kunna gripa in, att det var som ett plötsligt som skulle hända. Att för någon som sitter här kanske med armarna i kors och tänker, när börjar kiosken? Vilket är helt okej, okay. Så alltså, kiosken är ju super. Vem vill inte gå dit? Men du vet, man sitter mer och tänker på Marabou än vad man tänker på Gud. Och så var det som att jag bara upplevde och såg Gud bara bröt in mig plötsligt i en människas liv. Jag tror till och med att du sitter här inne, kanske är det någon av er som är lite yngre i det här rummet. Du får välja själv om du räknar dig till den skaran eller inte. Men jag tror att det kanske är en hälsning till någon av er som är lite yngre. Att kanske sitter du här och egentligen inte tror så mycket om Gud, men när du såg dem här leda lovsång, så var det som att något i ditt hjärta plötsligt bara kom till liv. Det där vill jag också göra. Inte för att nödvändigtvis bli artist, det får du gärna bli om du ska bli det. Men min upplevelse var att kanske sitter du här och plötsligt bara kände igen dig. Ja, det där ska jag nog också göra. Och kanske till och med var det plötsligt i ditt liv, för du har aldrig tänkt att Gud skulle kunna använda dig. Och så var det som att jag satt där och tänkte att en eller två eller tre i det här rummet, kanske bland er som är lite yngre, håller Gud på att forma fram att hålla på med just det här. Att leda det vi kallar lovsång. Att få låta ditt liv leda människor inför Gud. Så jag bara skickar med dig som en liten sån här. Om du sitter utan någon förväntan, så har jag förväntan åt dig. Så vad gör Gud i Sverige? Jag har tagit lite hjälp av Lina här. Hon ska komma sen snart. Och ska få dela några vittnesbörd. Men vi lever i en tid. Och anledningen till varför vi delar så ofta om vad Gud gör i Sverige, det är för att jag tror att vi alla, oavsett om vi har vandrat länge med Jesus eller inte länge, behöver bara få vakna upp till verkligheten om att Gud gör någonting i vår tid. Ibland, för många av oss i det här rummet, vi har gått med Jesus väldigt länge, och ibland har vi blivit så vana vid att be för att Gud ska göra saker att vi aldrig räknar med att han faktiskt ska göra det. Vi är så vana vid att be att någonting ska hända, så när någonting väl händer så är det nästan att vi missar det. För vi har blivit så vana vid att vi ber men inte ser. Medan Bibeln har alltid en riktning om att vi ber för att vi ska få. Vi söker för att vi ska finna. Vi bultar för att dörren ska vara fortsatt låst. Nej! Vi bultar, står det i Matteus 7:7, för att dörren ska öppnas. Och för några av er i det här rummet, du har bett för Sverige under många, många år. Psalm 126 säger att vi sår med tårar men ska skörda i jubel. Jag tror att många i det här rummet, du har sått i bön med tårar för den här nationen. Och jag tror, det är mitt hjärtas fulla övertygelse, att vi håller på att gå in i en tid där vi ska få skörda med jubel. Den typen av vittnesbörd som når oss, inte bara det vi står i, utan som når oss från plats efter plats, att Gud gör någonting nytt. Och ibland för oss som har varit i en kyrklig kontext under lång tid, vi har hört det, men Gud ska göra någonting nytt, när kommer det nya? Det ser ganska likadant ut. Men när vi reser runt och vi möter pastorer och präster och ledare och alla andra också för den delen, inte bara i ledarskap, men det är ofta de som har koll på väldigt stor del av mycket vittnesbörd av vad som händer i deras eget sammanhang. Så är det som att ledare efter ledare berättar ungefär så här: vi vet inte vad vi har gjort annorlunda, men plötsligt har det hänt någonting. Plötsligt kommer människor till tro. Plötsligt kommer människor till vår kyrka och de har ingen kyrklig bakgrund, men de bara måste ha Gud. Jag har en bekant till mig, så pass bekant att all information som jag just nu har om henne är att den sker över Facebook. Så pass bekant är hon. Men hon vet vem jag är och jag vet vem hon är. Ungefär så. Men jag har det senaste halvåret bara fått läsa uppdatering efter uppdatering från en församling lite mer norrut än vad Göteborg är, om hur Gud plötsligt griper in i en vanlig församling som har bett och plötsligt nu står i ett skede av att se bönesvar på sina böner. Och för dig som sitter och tänker, vad är Facebook? För jag är i den generationen yngre, så att man bara använder andra sociala medier. Facebook är det som vi andra över 30 använder fortfarande. Vi ska försöka att förflytta oss, kanske. Men hon beskriver ett skede av människor som inte har kristna vänner. Människor som inte uppväxta i kyrkan. Människor som inte skulle säga sig varken andligt sökande från början eller längtandes efter att få en tro, hur den typen av människor i Sverige idag en efter en kommer till deras kyrka och säger att jag behövde få gå till kyrkan, jag behövde få låta döpas, jag behövde komma på en alfa kurs, jag behövde få komma till kyrkan, jag vet inte varför, men någonting i mig plötsligt säger att jag måste söka Gud. För ungefär 1,5 år sedan, eller snart 2 år sedan, så började vi höra om hur vanliga svenska ungdomar, man behöver inte vara vanlig och svensk för att Gud ska kunna röra vid dig. Men för oss som är uppväxta i Sverige och med svenska familjer, liksom flera generationer tillbaka, vi har tänkt många gånger att Gud rör vi andra nationaliteter, men det verkar som att Gud inte rör sig så mycket i Sverige. Han möter inte den där vanliga svensken. Det är ofta vad vi kommer med för typ av blick på det här landet. Och så började vi höra för 2 år sedan ungefär vittnesbörd som fick mig att haja till på ett sätt som jag inte helt visste jag skulle fortsätta från den platsen att leva på samma sätt längre. Vi började höra om vanliga svenska ungdomar i 15-årsåldern som har börjat drömma om Jesus. Inte ungdomar som säger att man längtar efter Gud, inte ungdomar som säger att de ber, utan vanliga ungdomar som plötsligt beskriver att Jesus klev in i min dröm och sa att jag är Guds son, följ mig. För oss, vi är ute ganska mycket i evangelisation, vilket betyder att man är ute typ och går runt på gatan och berättar för människor om Jesus. Vi tycker det är väldigt smidigt när Jesus gör sådär, för då behöver vi inte göra så mycket. Och det är mer bekvämt om Jesus själv berättar för människor att han är Guds son än att vi ska göra det eller andra gör det. För det är lite svettigt att berätta för människor om Jesus. Det är lite obekvämt. Typ jätteobekvämt. Men det är värt det. Och den typen av vittnesbörd hände inte bara för 2 år sedan att vi fick kontakt med, utan från den stunden så är det som att det har blivit mer intensivt i vilken takt vittnesbörden börjar komma in runt om i det här landet. Om att människor drömmer om Jesus, människor möter Jesus, människor har plötslig hunger efter Jesus som vi inte har sett på många år. Jag kom över en artikel från Dagens Nyheter där det stod om att antalet som vill konfirmera sig just nu. Hur många här inne håller på att ska konfirmera sig? Så ni är alltså med i den här statistiken. Wow! Det står att statistiken kring hur många som vill konfirmera sig går inte bara lite uppåt, utan det verkar ha en trend där det bara går uppåt och uppåt. Och i den här statistiken, eller i den här korta dokumentären som jag kom över, så var det inte ungdomar som sa så här: ja, men jag vill nog konfirmera mig för det är så bra med alla de här presenterna. Är du någon av dem som går konfirmation för att få presenter, gör det. Det är helt okej. Och så ska jag be att du ändå ska få möta Jesus på köpet. Typ så. Men i den här lilla dokumentären så var det ungdomar som sa ungefär så här: ja, vi vill ju söka Gud. Ja, jag går konfirmation för jag vill lära mig om Jesus. Och det var som att det här som vi har som bild om vår nation, om att inte vill väl någon veta vem Jesus är. Helt plötsligt så står vi i en situation i det här landet där det verkar som att en efter en längtar efter att få veta vem Jesus är. Lina, du kan få komma upp så ska du få dela några vittnesbörd. Vad är ett vittnesbörd? Det är en bra fråga. Ett vittnesbörd är när man berättar om någonting som Jesus har gjort. Så enkelt. Så att om jag har ett vittnesbörd som jag berättar om, så är det någonting som Jesus har gjort i mitt liv. Lina ska berätta vad Jesus gjorde i andra människors liv. Men en sak som vi ser, vi är ibland ute i evangelisation i det vi står i, och vi går runt och möter människor och berättar om Jesus, vilket man kan tycka, hur kan man göra det som svensk? Nej, jag vet inte. Men vi gör det ändå. Och så går vi runt och pratar med människor, och då så har vi ett bord på Kungstorget. Kanske har du sett oss någon gång. Folk brukar ibland känna igen mig. Inte för min längd, utan för det här håret. Så folk blir, har du det rödhårige? Så kanske har du sett mig av den anledningen. Men så står vi där, vi har ibland ett kaffebord, och jag brukar inte alltid stå där och prata med människor, men jag har gjort det senaste. Och en sak som jag har märkt har hänt i vårt land, om jag ser på liksom en period på 7 år, är att tidigare så kom människor oftast i det där kaffebordet för att säga, kan jag få en kopp kaffe, är det gratis? Och det är inte fel att få gratis kaffe, men det var majoriteten av människor kommer till ett kaffebord för att få gratis kaffe. Och så får man kanske möjligtvis slänga in en kommentar om att det här är vem Jesus är. Och nu står vi i en tid där människor kommer så här till det här kaffebordet och säger så här: det står Jesus på den där lappen, känner ni honom? Jag bara, Och så står jag där, vill du ha en kopp kaffe? Och de är inte intresserade av kaffe, för de har sett att namnet Jesus står på en lapp. Människor kommer, de som i min blick, utifrån mina fördomar som jag skulle tänka, det här är en person som inte är intresserad av Gud, kommer och säger, finns det biblar här? Jag behöver en bibel, kan jag få en bibel? Och så frågar de, har du någon tro? Nej, men det är någonting i mig som känner att jag behöver få läsa en bibel. Jag ska avsluta med ett vittnesbörd, och sen ska Lina få dela några stycken. Vi var ute en kväll och gjorde just det här, av att berätta för människor om Jesus. Och så hade jag fått en känsla, ibland så kan man få en upplevelse i sitt hjärta, man anar att Gud vill säga någonting. För dig som tänker att kristen tro är tråkigt, så är det allt annat än tråkigt. Det är väldigt spännande att gå med Gud. För han talar och vi får lyssna och vi får följa. Och vid ett tillfälle så upplevde jag i mitt hjärta att jag skulle gå till ett speciellt espresso house på Avenyn. Jag var dels sugen på kaffe, men det var inte därför jag skulle gå dit. Och så tänkte jag, jag går dit och så kände jag i mitt hjärta igen att jag kanske ska prata med hon som jobbar i Espresso House, eller på Espresso House i kassan. Och så beställde jag min kaffe och så när det inte var så många kvar där så dröjde jag kvar. Och så sa jag, du, det här kanske låter konstigt men jag kom hit av en enda anledning, det är för att jag tror att du måste höra om Jesus. Och så tänkte jag så här, hon kanske säger ja, tack, hej då. Och så sa hon så här, drog hon upp sin arm. Hon bara, ser du, gåshud. Mamma, det är bra när folk får gåshud. Oftast är det bra. Ibland är det bara kallt. Vi brukar faktiskt be för folk på stan som säger att det är kallt ute och de blir varma när vi ber. Det är jättebra. Smidig jacka. I alla fall. Och så höll hon upp sin arm så här, så att det gåshud. Och så sa hon, vad konstigt. Och så sa hon, jag tror inte alls på Gud egentligen, sa hon. Jag tror inte alls på Jesus, jag har inga kristna vänner. Men den senaste tiden, jag vet inte vad som har hänt, men helt plötsligt har jag bara börjat tänka på kristen tro. Jag började tänka på Jesus. Och så fick jag komma med en liten hälsning om att den Jesus hon har börjat tänka på och kanske börjat ana finns faktiskt är på riktigt. Och det här är liksom ett av så många vittnesbörd om hur människor just nu söker Jesus i vårt land. Och jag ska säga någonting efter dina delar sina vittnesbörd varför det är väldigt bra att vi vet om det här.
Så här. Jag heter Lina då. Och jag tänkte dela, ja, som ni har hört, några vittnesbörd då. Om saker som vi har sett när vi har varit ute på stan och mött människor. Och då var det en gång när vi hade sådana här låsom i stan, vid kundsportsplatsen, så hade vi ett kaffebord. Och jag stod där och delade ett kaffe och så. Och så kom det en person och han ville bara ha kaffe. Och jag kände så här när han var på väg att gå, för det var väldigt kort. Han var där eller så, kort tid. Så jag bara tänkte så här, jag måste bara säga att Jesus älskar honom. Så att han får med sig någonting liksom så. Så jag bara sa det att så här, jag vill bara säga till dig att Jesus älskar dig. Han bara, och så gick han liksom, ingenting så. Och jag tänkte inte mer på det och den kvällen fortsatte och så. Och sen så är vi på att packa ihop alla våra grejer. Och då så kommer den här killen igen fram till mig. Och bara, Jesus drar mig. Jag bara, vad händer? Och han bara, jag bara gick runt här så kände jag, jag måste komma tillbaka. Och just att han uttryckte också så här, Jesus drar mig hit. Jag tyckte att det var så starkt och då fick vi ha ett samtal. Han var muslim och det var ett jättestarkt möte. Där jag fick dela mycket om vad han tror om Jesus är. Han var jättenyfiken och hade mycket frågor. Och det var bara en enkel sak liksom, i att här, han fick höra att Jesus älskar honom och sen märkte han att så här, okay, någonting gör jag måste tillbaka och höra mer om vem han är. Det var faktiskt jättefint. En annan sak som jag var med om i våras, som också bara har berört mig mycket, var att jag och en till gick runt på stan. Jag tror det var typ runt Vasaplatsen i Göteborg, spelade ingen roll. Men i alla fall, då kan ni föreställa er vart vi var. Och så gick vi där och så såg jag två ungdomar, de var kanske 16-17 år. Och jag bara gick förbi dem och så kände jag så här, de har gått förbi mig, jag bara, jag måste prata med dem här. Och jag kan bara få en liten sån aning att så här, det här är nog viktigt att jag gör. Liksom. Så jag gick efter dem och bara, jag minns inte exakt vad jag sa, men sa något. Jag sa, hej, vi är kristna. Och han tog inte säga så mycket mer så, för de bara, åh, det är ni också! Så jag tog fram sina korsar, sina tröjor. Jag bara, vad fantastiskt! Jag bara, det är det bästa man kan vara, liksom, att få tag på Jesus. Och de bara, ja, så är det så här. Och jag bara, ja, men... Så började jag berätta om det som Cornelia har sagt nu, om att så här, vi ser att så här, det är så många människor som kommer till Jesus som bara plötsligt börjar tro på honom, fast att man aldrig har trott på honom innan. Och började berätta liksom, och det är så spännande att få leva nu och lalala, jag pratade på det. Och så sa de, ja men så var det för oss. Jag bara, vad menar ni? Ja, nej men vi kom inte från kristna bakgrund, eller så här, jag är från en romantisk familj. Sa den ena och den andra var också det. Och jag bara, ja men när blev ni kristna? Bara för ett år sedan. Jag bara, va? Jag bara, hur då? Hur kom ni till tro liksom? Och då började den ena berätta att han, när han gick i nian, så hade han haft dödsångest. Och då så hade han bett till Jesus när han var själv på sitt rum hemma. Och bara bett till Gud att, jag vet inte vad han hade bett, men han hade bett till Jesus och då hade han fyllts av frid. Och av ljus tror jag han sa. Och att han förstod att det var Jesus. Och efter det så hade han börjat läsa Bibeln. Och så sa han ens förstår att det är jättebra att läsa Bibeln. Det är också bara Gud som kan göra. Men det var så otroligt. Och sen så berättade den andra killen att han bara, men jag lärde känna Jesus. För jag såg en massa videos på TikTok om Jesus. Och där hade han också liksom fått lära sig att läsa Bibeln. Liksom. Och de hade börjat gå till kyrkan. Men Gud använde TikTok. Han använde vad som helst för att komma fram med sitt vem han är. Men de liksom, och det var också så fint. För sen frågade jag så här, men ska vi be tillsammans? Kan vi få be för er liksom? Finns det något vi kan be för er? Och då så sa de så här, be att våra klasskompisar också får tag på Jesus. Och så vi stod och bad där för dem och för deras klasskompisar. För att Jesus han är på riktigt och han bryter verkligen in i människors liv mitt. När man inte ens anade eller så, det kan vända på en dag liksom, när man får tag på Jesus. Ja, och också bara för två veckor sedan var vi ute en torsdag. Och det var väldigt mycket som hände den kvällen. Och vi var ganska många som aldrig har varit ute i en situation innan. Och vi var inte jättemånga som kunde leda ut som var, liksom, hade gjort en del och sådär. Så att folk fick liksom gå ut själva. Och då var det en grupp som, det var så fantastiskt för att de bara hade gått och så hade de börjat prata med någon person på någon bänk. Och så hade de bara så här, är du kristen? Man bara, varför frågar man ens det? Men så fick de ett jättefantastiskt samtal. Och samma grupp hade bara gått på en annan gata. Och så hade en person bara kommit emot dem och bara, ni har ett budskap som ni måste berätta för mig. Vad är det ni ska säga till mig? Och så fick de berätta om Jesus för honom. Det är faktiskt, ja, det är väldigt mäktigt. Gud är så stor. Och också, om det var förra veckan, eller två veckor sedan, ja, nyss i alla fall, så var det några som fick leda en person till frälsning. Och de som var med i den här gruppen har liksom inte heller varit ute i station innan. Och typ första gången de var ute och delade med Jesus fick de vara med och leda en person till frälsning. Och jag bara tänkte på det också som du sa på mig innan, att alltså, det finns så många år där vi har bett. Och vi har bett verkligen att Jesus ska göra saker och många av er har levt mycket längre än vad jag har gjort. Liksom. Men det händer verkligen saker och människors hjärtan hungrar efter Jesus. Ja, så att det är några saker Jesus har gjort det senaste.
Ja. Jag delade på någon gudstjänst i södra Sverige för några månader sedan. Några av många vittnesbörd om vad vi hör runt om i landet. Och så var det en pastor som kom fram till mig efter. Och så sa han så här efter jag hade predikat. Så sa han, du har rätt. Och så tänkte man efter man predikat, vad skönt att jag hade rätt. Men så sa han, du har rätt. För det där händer, det du säger. Då var han pastor i en liten församling utanför en större stad. Där de har varit en liten församling så länge, men nästan bara äldre i församlingen. Äldre som har uttryckt att vi vet inte hur vi ska kunna nå människor, för vi har inget coolt att ge. Så de har bara bett. Och så kom han och sa, vi vet inte vad som händer, för att ungdom efter ungdom efter ungdom har börjat knacka på kyrkan. Och vi har inte gjort någonting. Och den första ungdomen kom och sa, jag hade också mött Jesus på TikTok. Jag tittar på er som har TikTok. Eller kanske alla här som har TikTok. Det är bara vi inte säger det någon. Men så hade en ungdom mött Jesus på TikTok. Fått ett möte med Jesus när han hörde någon berätta om Jesus. Och så kom han och knackade på den här kyrkan. Och sa, jag känner i mitt hjärta att jag måste få komma till den här kyrkan. Och det här som vi har delat nu. Det här är typ 10 av så mycket vittnesbörd som just nu kommer in. Jag stod senast förra veckan med en person som sa, ja, min granne mötte Jesus när hon var ute och gick med barnvagnen. En vanlig svensk kvinna i 35-40 års åldern som nyss hade blivit mamma, varit ute och gått och tittat på naturen, och så plötsligt slog det när det är Jesus. Och så berättade den här personen till mig som var granne till hon som hade fått möta Jesus och sa hon så här, ja, och sen satt hon hemma och så blev hon plötsligt hel i sin rygg från en smärta hon hade haft länge. Och sen så kom nästa vittnesbörd att hon också hade fått bli fylld med den heliga ande. Och nu var hon alldeles liksom fascinerad av livet med Jesus. Och anledningen varför vi berättar det här om igen och vi delar runt om när vi åker runt, vi pratar inte bara om det här, men det råkar slinka ut nästan varje gång. Det är för att vi tror att vi lever i en ny typ av tid. Jag och Sanna, vi var i Norge här i veckan och fått möta några som också har vittnesbörd från vad Gud gör i Norge. Och ett vittnesbörd som nådde oss faktiskt redan förra året var att det är någonting nytt som händer i Norge. Folk har börjat drömma om Jesus. Och vi bara, vi vet. De gör det i Sverige också. Och nyss, alldeles nyligen i Norge, så var det ett reportage i vanliga svenska, eller inte svenska medier, norska medier, som beskrev att det är någonting nytt som händer bland ungdomar. De kommer till tro. I vanliga medier. Inte kristna tidningar. Utan vanliga, och för många av er kanske vet att en av de låtarna som har spelat absolut mest just nu i Norge är en lovsång. Som toppar listorna. Och anledningen varför vi säger det här är för att det finns någonting av att ibland faktiskt vakna upp till att Gud faktiskt gör någonting nu. Och för dig som har bett länge så vill jag uppmuntra dig med att Gud inte bara är den som hör bön, utan också den som svarar på bön. Och jag skulle mig vilja på och säga, det är i alla fall min övertygelse, så får du lägga det åt sidan om du inte tror mig. Men jag tror att vi lever i någonting som är de första dropparna av en mäktig väckelse i den här nationen. Och jag står på mig för den här kvällen. Jag ska avsluta med det här för dig som sitter här och tänker kiosken är öppen sedan 5 minuter. Och hon pratar. Vad är min cola? Jag vill uppmuntra dig att vänta 5 minuter till. Vi ska be en bön och kanske kommer den bönen förvandla ditt liv. Så då kan man dricka cola efter. Men jag står på mig om en berättelse i Gamla testamentet och många av er har hört den tidigare. Det står om Elia. Elia var en profet i Gamla testamentet och i den här kontexten, den här passagen utspelar sig under en tid av torka i Israel. Det var torka i många år. Och det var dessutom profeten Elia som hade sett till att det blev torka genom bön. Så stängdes himlen. Det är rätt coolt. Men så landet är torka och så säger profeten Elia till sin tjänare så här, för att profeten vet att det ska komma regn en dag. Och så säger Elia till sin tjänare, så säger han, gå upp på det här berget och kolla om det kommer regn. Och himlen är helt klar och den här tjänaren går upp på berget och bara, nej, inte regn. Och Elia sitter och liksom han är i bön, jag tror att det står att han har huvudet mellan knäna. Och så säger han, gå upp igen, säger han till sin tjänare. Och tjänaren går upp. Bara, nej, det är helt klart, inget regn, det verkar inte stämma det här. Det här står inte, det sista står inte, utan det är jag som lägger till. Det verkar inte stämma det här. Så går han ner och så säger han, gå upp igen, kolla, det ska komma regn, det ska komma regn. Och så gör han det här 7 gånger tror jag det är. Och så på 7:e gången så går tjänaren upp på berget och så säger han så här, det är fortfarande klarblått, men jag ser ett moln som en mans hand. Alltså en mans hand, nu har jag en kvinnohand. Så det är ju inte ett bra exempel. Så Åsken, du får sträcka upp din hand. Så här står en mans hand, okej? Okay? Det är ett moln som en mans hand. Och då säger Elias så här, okej, okay, nu kommer regnet. Och för oss, jag vet inte om du är mitt, om du är i en, alltså på en sommardag och du ser ett litet moln som en mans hand som är så här stor, så de flesta av oss tänker inte automatiskt nu blir det störtskur. De flesta av oss gör oss redo för snart kommer solen igen. I alla fall vi svenskar. Nu. Och så sitter vi så här. Medan Elia i den här kontexten, när han såg ett moln komma, så visste han att det där är tecknet på att det som Gud har sagt, det kommer nu. Och jag tror att ibland finns det för oss som har vandrat länge med Jesus att faktiskt uppmärksamma när vi märker att någonting börjar hända. För jag tror att vi lever i en tid där den här manshanden är större än en manshand just nu. Det är inte bara ett litet tecken på någonting som kommer, utan just nu är det någonting som håller på att bryta loss i vårt land. Och det finns någonting att för oss som faktiskt tror att positionera oss och säga Gud, vi ser att du gör någonting. Kalibrera våra hjärtan. Positionera oss som församlingar så att vi faktiskt kan vara redo för det som du vill göra. För en sak som jag har börjat märka med mitt eget liv, och det här är lov och är det sista jag säger, är att ju mer vittnesbörd jag hör, desto frimodig har jag blivit. Att det är som att ju fler vittnesbörd jag har hört om människor som är så öppna och så hungrande efter Jesus, desto fler när jag är och handlar på ICA tänker jag så här, om väntar nu, det här också en sån här person som är så hungrig. Och så delar jag om kort om Jesus, Jesus älskar dig. Och så sitter någon som skannar mina varor på ICA så här och tårarna rinner. Gör han? Man bara säger, va? Du också? Så nu är det som att det har blivit svårt att inte berätta för alla. För att det verkar som att så många är så redo. Så kanske är det tid för dig att knacka på din granne igen och säga, jag vet inte om jag någon har berättat för dig om att jag är kristen. Kanske den personen är sån. Som en av väldigt många just nu i vår tid. Som redan söker. Som redan har sitt hjärta öppet. En del vi möter, de har redan mött Jesus. Och så är det ingen som har hjälpt mig. Men det var Jesus som hjälpte mig. Och nu ska vi se att vi står upp. Jag kommer säga 1, 2, 3, sen öppnar kiosken. Så att innan jag har sagt det så ska vi be. Och jag tänker vi ska be för några olika saker. Jag ska inkludera dig som kände igen dig i det första jag delade, som bär en tyngd av skam på ett väldigt påtagligt sätt som påverkar din vardag och ditt sätt att liksom leva och vandra tillsammans med Jesus, där skammen tynger dig så hårt och så påtagligt. Jag ska be att det skulle få lyfta i den här stunden. Jag upplevde också att du finns här som har kämpat länge med magsmärtor. Jag upplevde det som Guds frid och helande som kom över flera stycken som har kämpat med magont. Och om du har ont i magen och har kämpat med den typen av smärtor, när jag ber, om du vill, det är inte nödvändigt, men om du vill, så kan du få lägga din hand på din mage under tiden jag ber. Då ska jag be att Jesus skulle få röra vid din fysiska kropp. För det står om och igen i Bibeln att Jesus helade dem som var sjuka. Och så ska jag be att vi som är kristna, för oss som faktiskt har levt, om det så är en dag eller i många, många år tillsammans med Jesus, att han skulle ge oss en förnyad tro för det han gör just nu. Att han skulle ge oss en förnyad tro på evangeliets kraft. Att det inte bara är en fin gudstjänst och sen en kopp kaffe och det är vad evangelium är. Utan att evangelium är en verklig sprängkraft för en nation att faktiskt förvandlas. Vi tror att att evangeliet är en Guds kraft i förvandling för var och en. Och det är vad vi ser just nu i vår tid. Och så ska jag be för dig som längtar efter att få vara en person som får bära ut det glada budskapet som Bibeln säger. Ett glädjens budskap till dem i din närhet som inte känner Jesus än. Att han skulle klä oss den här stunden i ny frimodighet och kraft att vara vittnen. Och om du är här och du känner så här, jag vet inte ens vad bön är, så är min uppmuntran att den här stunden kanske öppnar ditt hjärta för någonting som kan förvandla ditt liv. Och det är att säga till Jesus så här, att Jesus, om du finns, om du är verklig, om du är på riktigt, om inte det här bara är goda ord och fin tro, så ber jag i den här stunden att du skulle komma och börja röra vid mitt liv. Och jag har sett otaliga gånger om hur Jesus har brytit in i en människas liv och sett honom förvandla person efter person efter person. Så att om du är här, du aldrig någonsin har fått erfara att Jesus är verklig, så bara ber dig innan du dricker cola ikväll att stämma in med en bön, Jesus, om så rör vi mig, visa mig, möt mig. Okej. Så vi ber en bön tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du verkligen är den du säger att du är. Tackar dig för varje berättelse som vi har hört ikväll om människors liv som du förvandlar, om människors liv som du rör vid. Men jag tackar dig för att vi får stå i en tid där det verkar som att det här landet inte längre är som vi tänkte och trodde, att det här landet liksom var stängt för dig, utan det verkar som att hjärta efter hjärta efter hjärta är öppna för en beröring från himlen. Och jag ber att du skulle väcka oss som församling, för oss som tror i det här rummet, att du skulle öppna våra ögon till det som du gör. Jag ber att det som vi tänker och det vi har bett om väckelse, att det skulle först drabba oss, att det skulle drabba våra egna liv, av att vakna upp till evangeliets kraft, att vakna upp till att Gud är mycket mer än goda ord och tradition, att du är verkligt liv för var och en, att du är den som bryter dödsskuggan, att du är den som för människor från död till liv, du bryter bojor från de mest fångna och för dem ut i din frihet. Jag ber att vi skulle få vakna upp till den kraften i evangeliet, kraften i namnet Jesus. Tackar dig för att det inte gäller en specifik församling eller samfund, utan det gäller hela din kropp. Så vi ber Gud om en ny tid, om att få vakna upp till kraften i evangeliet. Du ser den som är här som är, känner av det här tyngden av skam. Ber att du just nu Jesus, att du skulle kliva in och lyfta av, att du skulle uppenbara för våra hjärtan att du inte bara har förlåtit, utan du också gjort upp med konsekvensen av våra misstag, att blodet räcker. Vi ber att du skulle bryta skammen namn. Du ser den som kämpar med matproblem. Vi tackar dig för att du är Herren vår läkare, som ditt ord säger. Att det står i ditt ord att Jesus, genom dina sår är vi hela. Så jag bara ber just nu för den som kämpar med magproblematik, att du skulle komma med din frid över tarmar, över tarmsystem. Ifall det är kopplat till allergier, så tackar dig för att ditt ord talar högre, så vi ber Jesus just nu om läkedom, om befrielse. Vet du, återställer tarmsystem. Och det som läkare har sagt har varit kroniskt, tackar dig Jesus för att du förmår att bryta det som har varit kroniskt, och du förmår att göra allting nytt. Just nu i Jesu namn. Och så ber jag för den som inte känner dig än, den som inte har fått möta med dig än, som aldrig kanske har vänt sitt hjärta till dig. Jag ber om att plötsligt i deras liv, jag ber om en uppenbarelse om att du är verklig, om att du är nära. Tack Jesus för att du älskar mer än vad vi någonsin kan ana eller förstå eller greppa. I Jesu namn. Jag stod med en tjej en gång som kom. För som vi går till kiosken, ni kan börja gå stegen. Jag stod med en tjej en gång. Kolla, se, ni får. 1, 2, 3 kioskenäppen. Jag stod med 2 tjejer en gång, eller en tjej framförallt som jag stod med, som inte alls trodde på Gud. Och så kom hon fram till mig vid en förbön, och så sa hon så här: bevisa det då, sa hon. Så jag blev helt nervös och tänkte, hjälp. Hon kommer till förbön och vill få ett bevis om att Jesus är på riktigt. Och när man är förebilder så känner man en viss press. Men man vet ju att det inte hänger på oss, men det kändes så. Men så jag tänkte, Jesus, nu är det läge. Och i den stunden så la jag min hand på henne kort, och så tänkte jag, Jesus, gör någonting, och bad en enkel bön som Jesus möt henne. Och i den stunden så ropade hon till någonting som jag inte tänker säga, för det var inte bara vackra ord. Hon ropade högt. Och så sa hon så här: vad hände? Och så sa jag, berätta nu för mig, vad hände? Och så sa hon, nu vet jag att Jesus älskar mig. Och så kom hennes vän och hade varit med om samma sak, och de trodde inte alls på Gud, utan hade bara kommit för att pröva Gud. Och så gick de därifrån och hade fått ett möte med Guds kraft och visste om att han älskar mig. Så att om du är här och du känner så här, jag vill bara få se att Jesus finns, så vill han visa dig vem han är. Nu ska Joel få ta den här micken och så ska han få berätta vad vi ska få göra nu.
Yes. Jag ska inte predika så ni kan vara lugna. Men jag vill däremot bara uppmuntra er att gå till förbön. Kanske har du någonstans känt någon sån här dragning i hjärtat under kvällen. Och lite som den här mannen som vi fick höra om som sa Jesus drar i mig. Och han drar aldrig på ett jobbigt sätt, utan det är milt, det är kärleksfullt. Sen kan det vara andra känslor också, motstånd av olika slag, men när Jesus drar så är det här milda, kärleksfulla. Och gå på det, våga gå på det. Det kommer vara många förebilder inne i det här sidorummet, så att gå dit och hugg tag i någon, eller så hugger de tag i dig om du går in där. Man behöver inte ha något speciellt, man kan bara säga, vill du be för mig? Men man kan också vara specifik och säga, vill du be för mig för det här? Sen kan det vara någon som känner att det hade varit gott att få ha lite mer, bara få sätta ord lite längre. Kanske behöver man liksom berätta en historia eller så för att förklara lite situationen. Då kommer jag att sitta i ett rum längst ner. Man går ut ur kyrkan och så är det ett rum precis där. Det kallar vi för sakristian i rummet. Och om jag står i dörröppningen så är jag tillgänglig. Står jag inte där så är jag i ett bönesamtal några minuter. Så den möjligheten finns också. Och då finns också möjligheten för någon som heter Bikt. Det vill säga att man känner att man brottas med det här med skuld och kanske skam kopplat till någonting man har gjort som man vet att det här var fel. Så kan det vara ett fantastiskt sätt att faktiskt få bli fri från det. Att få bekänna det inför Jesus och inför en präst som har tystnadsplikt som jag har. Och veta att det här kommer inte spridas. Men att få bara sätta ord på det och få höra dina synder är förlåtna, det är livsförvandlande. Så känner du att det där ska nog jag göra, så välkommen dit. Vi ber kort för det här avslutningen här. Tack Jesus att du är här. Och tack att du tar emot alla som kommer till dig. Du visar inte bort någon som kommer med ett förkrossat hjärta. Och tack att du möter oss just där vi är. Inte där vi önskar att vi vore eller där vi tycker att vi borde vara, utan vi kan bara möta oss, möta dig när vi kommer som vi är. Och då möter du oss i nåd och kärlek. Thank you.
tanken än när jag har fått sitt slut. Men vi ska avsluta med att vi tillsammans ska sjunga ut för vårt land. Vi ska sjunga en sång som heter Vårt land ska ligga i Marko. Har du hängt ihop med oss någon gång så har du säkert sjungit den här några hundra gånger. Och för oss att köra en när du kommer lära dig det snabbt. Men vi tror att det är som det står i Guds ord, att det finns en makt till död eller liv, liksom i det som i tungan, liksom som det står i ordspråksboken, och det finns en kraft som är mycket mer än vad vi ibland tänker på, vad vi talar ut och i det här fallet.